Då börjar det bli dags att köra vidare på det sista passet. Eller sista sektionen i alla fall. Vad vi kommer göra nu, det är att vi kommer att försöka resa oss lite grann. Vi har ju grävt oss mer och mer innanför brandväggen och vi slutade egentligen i den tekniska infrastrukturen och databaserna helt enkelt. Vad vi nu ska göra det är att vi tänker ta ett hopp utanför företaget och titta lite grann på information som finns utanför brandväggarna. Och ute på internet eller ute i andra infrastrukturer. Och vi ska försöka behandla den informationen ifrån lite olika aspekter. Och framförallt kanske som informationsplattformar och hur du kan använda den typen av information för att bygga nya applikationer. Och den person som kommer inleda den här sessionen är Robert Folkesson som arbetar på Microsofts utvecklar- och plattformsgrupp som kommer att prata om informationsmarknader i molnet. Varsågod Robert.
Tack Daniel. Jag måste säga att mitt öra är verkligen, verkligen inte gjort med det här headsetet så det försöker smita hela tiden. Men jag hoppas ni ska höra mig hela tiden. Ni får väl hojta till om ni ser att den där håller på och sticker iväg. Så Robert Folkesson heter jag som sagt var och arbetar på Microsoft som arkitekt på utvecklar- och plattformsavdelningen. Jag ska prata lite grann om informationsmarknader i molnet generellt och specifikt då det initiativ som Microsoft driver som har ett kodnamn som heter Dallas för att skapa just en informationsmarknad i molnet. Men först så tänkte jag egentligen visa hur ni kan ta reda på vem ni inte ska låna ut pengar till den närmsta tiden. Det var nämligen så att Dallas-teamet, det första datakällan som de fick tillgång till och kunde exponera i sin informationsmarknad. Jag kommer återkomma till att prata mer om Dallas, vad det är för någonting. Men det var statistik över brott i USA. Det var den första datakällan de hade. Så de ville göra ett exempel på hur man skulle kunna använda det här och göra det på ett visuellt lite roligt sätt. Så de gjorde en Facebook-applikation. Det är ju poppis nu för tiden såklart, så det måste man göra. Kanske skulle ha haft en mentometerundersökning hur många som använder Facebook. Men det är säkert ett par av er. Så att det de har gjort, det är en applikation som läser av min sociala graf på Facebook, plockar ut vart de här personerna bor som jag känner, gör en slagning mot Dallas för att se vilka löper störst risk för att råka ut för någonting. Och då hade de som lite så här morbid pitch då, att så man kan kolla lite grann vilka man kanske inte ska låna ut pengar till. Så här ser jag att två stycken känner jag, en som bor i Lincoln, Nebraska och en som bor i Washington som där de faktiskt ligger högt upp i den här statistiken då för inbrott och mord. Och inte så jättemycket i Bellevue där, men man kan också plotta ut det här på en mappfunktion, en kartfunktion och visa vart de här finns då. Så det var bara ett litet roligt exempel, kanske inte så jätteseriöst, men hur man kan använda den här datan. Så, behovet av informationsmarknader. Vad är det för behov som finns och hur har man tidigare tagit del av information som finns hos olika dataleverantörer och datakällor? Om man har ett behov av data, tidigare haft behov av data så har man ofta varit tvungen att vända sig till olika leverantörer utav den här informationen. Jag har ett litet scenario här där jag tänker mig att jag ska projektera ett nytt köpcentrum. Och då vill jag vända mig till några olika dataleverantörer för att till exempel kolla ut av demografin för att se vilket område som är lämpligt att välja. Jag vill få reda på trafikdata och vägdata för att se hur blir den optimala placeringen vad gäller hur man kan ta sig dit enkelt. Och jag vill också ha lite koll på konkurrenssituationen i närheten. Och de här är ju tre stycken då, amerikanska naturligtvis, men tjänsteleverantörer eller informationsleverantörer som har just den datan. Zillow har demografi, Navtech är stora på kartdata och trafikdata. Infogroup har data om olika företag i USA. Och Problemet har varit att de här olika leverantörerna, de har kunnat lämna ifrån sig sitt data, men i olika format. De har varit tvungna att hantera en massa olika format. Det kan vara flatfiler, det kan vara att man får tillgång till relationsdata, eller det kan vara någon typ av hierarkisk datastruktur inom XML. Och transportsättet eller själva fysiska åtkomsten till de där har också skilt sig åt. Det kan vara FTP eller man har kunnat gjort något anrop mot en webbtjänst kanske i bästa fall. Eller som har varit populärt tidigare men som kanske håller på att försvinna. Att man har velat att folk signar upp sig på en prenumeration när man skickar ut DVD:er månadsvis eller årsvis. Det har varit väldigt populärt. Och det har också varit olika betalningsmetoder. Några kanske har kunnat fakturerat, vissa har krävt att du har haft kreditkort. Och också att till att börja med veta vart de här datakällorna finns någonstans, de som jag vill använda mig av. Hur upptäcker jag dem? Och inte bara upptäcka själva datakällan utan också se strukturen på det här datat. Hur ser det ut? Det kanske inte räcker med att jag får ett schema. För ett schema kanske inte berättar allting om den här informationen som jag behöver veta. Till exempel ungefär hur mycket data kan det vara i de olika fälten. Så att jag har inte heller haft, kanske haft någon enkel möjlighet att få testdata att använda mig av. Semantik är ju en stor fråga. Det vill säga hur kan jag arbeta med min data effektivt? Kan mitt program få kännedom, programmatisk kännedom om den domänen. Vad är en longitud och vad är en latitud när det kommer från Navtech till exempel? Det ställs också krav på de här informationsleverantörerna. Och i och med att de i sig blir en del av ett ekosystem i en högre grad där företag och organisationer bygger upp ett beroende till att de kan leverera det här datat, så ökar kravet naturligtvis på tillgänglighet. Oändlig eller upplevt oändlig prestanda. Det vill säga att de måste ju kunna skala ut. För både företag och offentliga myndigheter som publicerar sitt data, som sätter upp en informationstjänst. Målet för dem är ju naturligtvis att de ska kunna publicera det här till så många det bara går. De vill ju kunna skala ut det här på ett enkelt sätt. Det finns också ett annat krav som kanske inte är ett externt krav men som är ett viktigt internt krav. Att vad händer när den här tjänsten inte riktigt är lika populär längre? Eller den här datakällan inte riktigt lika populär? Kan jag skala ner min lösning eller sitter jag fast i en infrastruktur som jag har lagt ner väldigt mycket pengar på? Och de där sakerna gör ju att molnbaserade tjänster är någonting som är väldigt naturligt för den här typen av informationstjänster. Att använda sig av eller att bygga på molnlösningar. Det finns naturligtvis också krav på själva informationen, semantiken till exempel. Att inte bara utifrån ett visst schema kunna leverera information utan också faktiskt kunna kanske leverera metainformation som sätter det här datat i ett sammanhang så det går att använda det på ett enklare sätt. Naturligtvis öppna format och främst XML idag är ju någon typ av XML, standardiserat format helst vill man ju ha det här i. Det pågår ett antal initiativ för att hantera just de här frågorna med semantiken och de öppna formaten. Ett av dem är någonting som heter Open Data Protocol. Open Data Protocol är ett initiativ som Microsoft har tagit, men som vi inte är ensamma om, utan det är andra aktörer med, till exempel IBM, för att implementera lösningar för det här. Så Open Data Protocol är ett protokoll som försöker hantera de här frågorna, som också gör det möjligt att ställa frågor emot resurser, tjänster, och kunna filtrera i de här frågorna, kunna manipulera data via de här frågorna. Det finns fler sådana exempel på initiativ som håller på att växa fram. G-Data från Google, ett annat liknande initiativ. Men OData då, som det brukar förkortas, eller Open Data Protocol, är väldigt centralt för Dallas. Så jag tänkte faktiskt visa ett exempel på OData, hur det kan se ut och vad det är för någonting. Så det finns en site för Open Data Protocol. Det här är nu släppt under Open Specification Promise. Vilket innebär att vem som helst kan ta det här protokollet och göra sin egen implementering av det. Så att det här är inte någonting som Microsoft vill hålla proprietärt, utan det här är någonting naturligtvis som man vill kunna ge till standardiseringsorganen och försöka få igenom som en standard. Men det som är intressant med det här är ju då, som jag nämnde, att det finns ett antal dels producenter utav sådana här OData-tjänster som man brukar kalla dem för. Naturligtvis Microsoft-produkter, men också till exempel IBM WebSphere. Men det finns också ett antal källor idag tillgängliga på internet som exponerar sitt data via det här protokollet. Och en av dem är Netflix. Och Netflix, det är en amerikansk sån här, video on demand-tjänst. Men hela deras katalog har de exponerat på nätet med hjälp av OData. Och det här är ett restbaserat protokoll. Och nu måste jag komma med en liten varning här för känsliga tittare. Nu kommer ni få se lite XML. XML gör ont i ögonen. Det ska man absolut inte titta för länge på som människa. För det är inte tanken att människor ska titta på XML. Men det här lämpar sig ändå väldigt väl för att demonstrera det här. För att det är en väldigt enkel princip bakom det här. Ni ser att jag går på deras katalog, så ser jag att jag får upp ett antal element. Och de elementen kan jag sedan borra mig ner i genom vanliga HTTP-anrop. Till exempel via en webbläsare eller via JavaScript eller via en iPhone eller allting som kan prata HTTP. Och det är det som är lite grann finessen med det här. Så jag kan till exempel hoppa ner här i People. Och kan gå till att börja med bara direkt på den för att få ut en lista med folk här. Så kommer jag få ut alla aktörer och regissörer och så vidare som de har med här. Jag kan naturligtvis också borra mig in på en specifik aktör, så kommer jag få ut data om just den. Jag kan se att han har varit med i ett antal filmer, så jag kan haka på ytterligare sökvägar här. Och det går att bygga på det där. Jag har en slash på rätt ställe här. Hur långt som helst då. Och det som är intressant är att den här URIn, Uniform Resource, eller URLen i det här fallet som jag anger här, blir själva sökbegreppet som jag sen kan borra mig ner i det här datat med. Så vi ska sluta och plåga era ögon med att titta på XML då, och se vad man faktiskt kan göra med det här i form av en applikation som använder det. Så det här är Vancouver som har samlat all sin tillgängliga publika information och exponerat dem som sådana här OData-tjänster. Så det här är en applikation som drar nytta av OData-tjänster. I det här fallet kan man till exempel titta på vad alla skolor finns inom det här området och få dem utplottrade på en karta. Så det här var bara för att ge en liten förståelse för OData och principerna bakom det. Så interoperabelt, möjlighet att använda från alla typer av klienter. Det finns SDK för POP, Java och så vidare. Det här har egentligen ingenting med informationsmarknad per se att göra eller med Dallas att göra, utan det här är just Vancouver som har exponerat sina tjänster. Men OData är något sånt centralt begrepp i vad man gör med Dallas då. Så ja. Det går bra att skjuta när som. Nu ska vi se, vart var frågan? Där. Ja. Jag tror inte att de har samma filtreringsmöjligheter i att kunna ange filtreringen direkt i själva länken, men jag kan ha fel. Sen det, OData ska jag säga, bygger också egentligen på AtomPub-protokollet i sitt dataformat. Så det är egentligen ingenting som är nytt. Det man har gjort är att utökat AtomPub med information om datatyper till exempel. För det är inte någonting som finns i AtomPub. Så det har man lagt till som extensions till AtomPub. Så egentligen det som ni såg nu i webbläsaren är egentligen bara vanliga AtomPub feeds. Som om jag hade slagit på den här feedreadern i Internet Explorer eller öppnat det i någon feedreader, så hade jag sett det i ett vanligt sånt här feed layout eller feedutseende. Så själva dataformatet är egentligen inte nytt. Det nya är att man har utökat och man har lagt på möjligheter att borra sig ner i datat med hjälp av filtreringsbegrepp. Så, Dallas då. Om man tittar på vad Dallas är, så är det just den här marknadsplatsen för att kunna erbjuda, för att kunna samla sådana här olika tjänster och då göra dem möjliga att komma åt via ett standardiserat protokoll OData. Men också möjlighet att hantera betalning på ett enhetligt sätt, att hantera kontohanteringen så att du kan signa upp dig på att prenumerera på vissa av de här tjänsterna, att välja att inte prenumerera på en tjänst och så vidare. Och naturligtvis också möjligheten för de här informationsleverantörerna att jacka in i det här. Än så länge så är det här en manuell process när de tar ombord informationsleverantörer i Dallas. Det finns nu ett system för att de själva ska kunna peka ut sin webbtjänst och kunna starta igång leverans av information in i Dallas. Då. Men det är ganska tidigt än så länge. Dallas är inte driftsatt eller RTM-at som vi säger, utan det är i någonting som heter Community Technology Preview. Det vill säga det är öppet för vem som helst att signa upp sig och börja testa det och använda testdata. Men man kan inte nu börja betala för tjänsterna och använda dem. Det är också så att Dallas kommer inte att komma till den europeiska marknaden någon gång under det här kalenderåret. Det kommer rullas ut i USA först, så det är fortfarande en bit framöver. Då. Men Dallas bygger på Windows Azure, så att hela den här plattformen bygger idag på en molntjänst som ger 99,9% tillgänglighet och som är skalbar. Och om du lyfter över ditt data som tjänsteleverantör i Azure så får du också de här fördelarna av att ligga i en molnplattform som du vet skalar mot hur många besökare som helst. Det finns också möjligheten att fortfarande exponera sina egna webbtjänster, att behålla datat som informationsleverantör hos sig och sen så låta Azure och Dallas hämta det vid behov vid varje request. Då. Så jag tänkte visa hur det ser ut idag och gå in i den portalen som finns för Dallas. Där man har ett antal tjänsteleverantörer inlagda idag. Inte en jättestor mängd, men man har valt att egentligen satsa på några olika inom ett antal olika vertikaler. Och tanken är att man kvalitetsgranskar varje tjänsteleverantör väldigt noga och väldigt selektiv med vilka man väljer ut till en början. Så det finns en katalog där jag kan titta vilka som exponerar tjänster. Och se att det längre ner har vi till exempel NASAs bilder från Mars-utforskningen. Navtech som jag nämnt tidigare och så vidare. Och också faktiskt ganska intressant data från FN. Så det finns ett antal datasätt som är från UNESCO som FN har publicerat som man kan ta del av. Man tittar på lite olika sätt att arbetar med data, då kan man säga att kan dela upp dem i två huvudspår. Där det ena är att man vill kunna analysera eller arbeta med data lite oavsett hur datasättet ser ut. Eller vad det är för data. Jag är intresserad av en viss typ av data, men det exakta schemat eller så är jag inte intresserad av. Utan jag vill kunna analysera det lite mer ad hoc. Och det andra spåret är att du vill kunna använda ett väldefinierat specifikt datasätt för att till exempel bygga in funktionalitet i ditt system eller din applikation som använder det här datasättet. Och som ett exempel på det här lite mer datasättoberoende sättet att arbeta med det här så tänkte jag visa Power Pivot som är ett tillägg till Excel som direkt kan öppna upp OData-filer. Om vi går tillbaka i portalen här och tittar på de prenumerationer som jag har. Jag har lagt till ett antal prenumerationer och en av dem är just FN-data som handlar om växthusutsläppen. Och här kan jag direkt i portalen få en preview, en liten förhandstitt och se hur ser strukturen på det här datat ut. Hur ser lite exempel på några rader ur ett sånt här datasätt ut. Så vi kan ju ta koldioxid till exempel för Sverige. Skulle kunna vara intressant. Och göra en preview på den här. Då får jag ut en delmängd av det här datasättet för att se vad det innehåller. Jag kan också välja att trycka på en Analyze-knapp här för att få möjlighet att analysera det här vidare i ett program. I det här fallet så har jag en liten Download Manager som håller på att bråka lite med mig. Men vi kan lägga den här på desktopen, har jag lärt mig att man alltid ska lägga saker. Så jag öppnar upp den här. Det finns andra program som man naturligtvis kan använda sig av för sån här mer typ av ad hoc-analys av det här datat. Tableau är ett annat analysverktyg som är populärt. Men det den här gör är att den kan importera det här datat till Excel. Så den startar en import. Så är den klar med det. Och så kan jag välja att pivotera det här på något lämpligt sätt. Year och value känns väl. Någonting sånt där kanske. Kan man väl tänka sig att man vill ha ut någon tjusig graf av det här. Så ser man hur koldioxidutsläppen har sett ut i Sverige då, över ett antal år. Så det här är ju ett sätt att mer ad hoc-mässigt kunna använda sig av den här typen av datakälla för att arbeta med det. Betalningsmodellerna som finns är prenumeration. Eller, jag ska rätta mig lite där. Betalningsmodellerna som troligtvis så som de kommer att se ut. För det här är inte spikat än eftersom den här tjänsten inte är riktigt lanserad. Då. Men någon typ av prenumeration kommer finnas tillgänglig. Där du kan betala för att använda det här datat hur mycket du vill under en viss tidsperiod. I ditt, för dig själv men inte att publicera det här vidare. Och den andra modellen är att du köper en transaktionsbulk. Där är det typiskt intressant om du har en webbplats till exempel där du vill kunna visualisera det här datat för dina användare. Då kan du köpa en transaktionsbulk, ett visst antal sökningar eller slagningar i det här datat med eventuellt med möjlighet att det här ska skickas på en ny transaktionsbulk om du har använt upp den befintliga för att du ska kunna fylla på det här kontot med transaktioner. Och naturligtvis gratis. För det kommer ju finnas tjänster där tjänsteleverantören vill att det här ska vara fritt tillgängligt, men man vill fortfarande exponera det via de här OData-tjänsterna för att göra det lättåtkomligt i den här informationsmarknaden. Kvalitetssäkring var jag inne lite grann på, och ska se när min tid är slut här. Vad sa vi? Det började lite senare än vad jag hade tänkt mig. Ja, tack. Naturligtvis så vill ju Microsoft att det här ska vara en tillförlitlig källa utav information. Så det här är visionen att Dallas is the trusted source for premium commercial data. Det vill säga, det här är inte community data. Det här är inte en informationsmarknad där man kommer kunna anonymt signa upp sig och börja tillföra information. Utan man vill vara en premium leverantör. Det finns massvis med olika marknader för andra typer av sådär mer community content som man kan ta del av. Men det är inte vad Dallas handlar om. Så att man har lite krav då på de här informationsleverantörerna. Om det är en myndighet så ska den vara den auktoritära källan till den informationen som man vill publicera. Eller om det är en kommersiell källa så ska det vara den ledande kommersiella källan som har den informationen. Och naturligtvis så måste man ha rätten att distribuera det här datat vidare som informationsleverantör och också att kunna erbjuda det under en längre tid då, därför att man vill att det ska kunna byggas upp ett ekosystem runt det här. Krav på tillgänglighet och prestanda i de bakomliggande tjänster om man väljer att inte lägga över själva datat i Azure där Microsoft kan garantera tillgänglighet och skalbarhet, så har man ju SLR på de leverantörerna utav information som säger att de måste uppfylla vissa krav på prestanda och tillgänglighet. Jag nämnde också att man har valt ut ett par vertikaler som man arbetar med till att börja med, och det är fastighetsbranschen, finansiella tjänster, demografiska tjänster, olika typer av karttjänster och POI, alltså point of interest, sådana tjänster som kan peka ut olika intressanta platser vid olika geografiska punkter till exempel. Jag tänkte att jag skulle avsluta på tid. Så ni får jättegärna ställa frågor kring Azure och Dallas. Ja. Du menar, hur ser ett SLA ut gentemot slutkunden och rättsliga aspekterna på det? Det är en intressant fråga som jag känner att jag inte kan svara på rakt av. Utan det skulle jag behöva undersöka själv hur det ser ut med och ja, jag kan inte svara på det rakt av.
Ja, jag tror att vi tar ständiga frågor lite senare. Det kommer ju finnas tillgängligt precis i slutet också. Okej. Okay. Så vad vi nu egentligen börjar...